Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Ja, borde vi nu börja skära i pensionerna? Den frågan ställer jag här i Slaget idag. Nämligen allt flera kräver nu att vi ska skära i pensionerna för att spara pengar i statsbudgeten. Men vilka pensioner skulle det gå att skära i och på vilket sätt skulle man kunna göra detta? Ska pensionerna betraktas som privat egendom, och då talar jag särskilt då om arbetspensionen, eller ska de betraktas helt enkelt som en del av statens socialutgifter? Varför är frågan om pensioner en så himla svår politisk fråga? Det går alltid eld i den debatten. Det ska vi diskutera här idag tillsammans med tre gäster som jag har lyckats att ha i samma studio här idag. Här är Suvianne Siimes som är vd för Tela, det vill säga arbetspensionsförsäkrarna. Välkommen.
Tack.
Sen har jag fått professor i socialpolitik Heikki Hiilamo hit som också är forskningsprofessor vid THL. Välkommen.
Tack.
Och ordförande för Svensk Ungdom är också här, Dan Sederlöf. Välkommen.
Tack, tack.
Ja. Jag tänkte att vi skulle börja med att se om här finns någon sån här fakta som vi kan enas om. För det första, jag har sån här siffra här som att det finns 1,6 miljoner pensionärer i Finland. Vi börjar riktigt från fakta, stämmer det?
Ungefär skulle jag säga att det stämmer.
1,6 miljoner. Är det mycket eller lite i jämförelse med andra europeiska länder?
No, jag skulle nu säga att det är ganska mycket därför att vi som ett land har föråldrats tidigare än andra europeiska länder.
Mm. Det där, då börjar vi med lite andra fakta här också då. Att, jag kan börja presentera så här att det fanns ett sådant råd, expertråd som kallades för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken, och här var det nu i början av februari, om jag inte minns helt fel, så gav de ett utlåtande och då skulle de titta över då den ekonomiska politiken, och vi hör ju hela tiden hur stora problem vi har. Och då sa de att man skulle kunna nu börja slopa lite pensioner, och då handlade det om sådana speciella punkter i pensioner. De talar inte om arbetspensionerna så där som helhet, de talar om pensioner för slutförda studier, arbetslöshet och änkepension till exempel. Alltså det är sånt som man i vårt land tjänar ihop pension, till exempel medan man studerar. Så betalas det då in pension för en. Samma om man är vårdledig och sånt här. Om vi först tar den här expertrådets utlåtande. Det var kort, om det går kort att kommentera. Vad tänker ni om de här slutsatserna? Jag tänker börja med den yngsta i sällskapet, eftersom det är ju mycket från ungt håll som det också kommer de här kraven. Vad tänker du, Dan Sedel?
Ja, jag tänker nog att det finns mycket vettigt, eller vettiga tankar. Själv som ung person, och jag talar säkert för många andra studerande också, så vi tänker nog inte på det att vi samlar in pension när vi går och studerar. Så att på ett sätt, jag skulle kalla de här sådana low hanging fruits, enkla saker att ta tag i och som inte ännu behandlar de här svåra ärenden om egendomsrätten och det som tryggas med
vi
det
ska
där.
Komma in på
men
det
vi kommer till det, ja. Men därför tycker jag att de här öppningarna var helt bra. Sen änkepensionen, den ska jag vara lite försiktig med eftersom det handlar om människor som är placerade i utsatta situationer och det där. Det handlar också om den här egendomsrätten, att du har ju inte möjlighet att ärva någons pension. Men det här är en mekanism för att ta del i det var din det där bättre halva hade du till exempel samlat ihop och ta del av den.
Så det är du tveksam med. Vad tänker du om vårdledighet, det som man får medan man är hemma?
Den har jag svårt att kommentera, och jag faktiskt vet inte exakta summorna, vad det handlar om, hur stora summor vi talar om där.
Mm. Jag vet inte heller exakta summor, jag vet bara att det var det som expertrådet då kom ut med. Vad säger Heikki Hiilamo?
Alltså, huvudsaken är att statsfinansen är i en så pass dålig skick att man måste ta alla med att balansera situationen, och sen man kan inte ha pensionssystem, någonting som man kan inte röra på. Och de här förslag som Niko Määttänen och andra i det här ekonomiska rådet gjorde, de är ganska försiktiga. Mm. Alltså det sparar inte så hemskt mycket pengar med dem, men det är bra sätt att börja med att ta pensionssystem med det här. Och man måste betona det att det är staten som betalar för de här,
just de här som
pensionerna,
nämndes.
Ja. Till exempel för slutförda studier. Och det är också det att det är det, de som är bättre ställt i samhället får nyttan av det här systemet. Alltså de som studerar länge, de får också bättre förmåner från den här delen av pensionssystemet.
Mm. Men här Dan Sederlöf kallar det för low hanging fruit, alltså sånt här som är lätt att ta i. Håller du med om det? Att det...
Ja, men det finns också andra, till exempel företagarpension, ja. och pension för lantbrukare. De är också någonting som staten betalar för ganska mycket, ganska stora summor. Och man måste också kunna tala om de här delen av pensionssystem.
Mm. Vad säger Suvi-Anne Siimes om det här expertrådets nu liksom öppning?
No, de har nu liksom rätt att liksom rekommendera precis vad de tycker att de vill. Men om man nu tittar på själva statens ekonomi, så tycker jag att det är enbart den där liksom pensionsrätten som man får från slutförda studier som har liksom på sikt någon större ekonomisk betydelse av det här. Och om man nu tänker på den pension som man intjänar när man är arbetslös, så med dess finansiering så har staten ingen roll liksom alls. Men jag tycker att det var lite dystert att liksom publiciteten kom enbart åt de här liksom pensionsinbesparingarna. Det var många andra vettiga förslag gällande liksom social- och hälsovård och socioområdena och sånt som den där TPA, alltså det där rådet, hade i sin rapport. Men jag tycker att anser att det är just nu en sån tid att man hela tiden har en sån här hot och kaupa om att vad man kunde göra till pensioner och vem har den där största till dit.
Jag tror att det beror också på det att det här rådet nog också betonar att det är ju ganska mycket pengar som helhet det handlar om.
No, jo, ja. Men på sikt är det nu förstås så att den där pensionsrätten från slutförda studier, så om man nu räknar ända till 2090-talet, så blir det en oerhört stor summa. Men skulle man slupa den ner liksom under nästa regeringsperiod, så det är inte många miljoner. Alltså det var mer en principiell fråga. Och som sagt, så de är på det sättet long hanging fruit, så speciellt den där studiegrejen, så den kommer helt från liksom statens egen påse. Mm. Och den har liksom ingen, liksom, att det är inte varken arbetsgivare eller arbetstagare som betalar för den. Men jag tycker att det är sen politiska beslutsfattarnas och arbetsmarknadsparternas roll att sen värdera att vad är viktigare än något annat. Men jag inser att de är mera liksom low hanging fruits på det sättet att om man nu bara stoppar intjänandet på en exakt tidpunkt, så behöver man inte diskutera det att vad gör man till det som man har redan intjänat.
Mm. Alltså det här pensionssystemet, det varierar från land till land lite att på vilket sätt det är uppbyggt. Men i Finland så har vi ju nyligen förnyat alltså också lagstiftningen så att de här bolagen som förvaltar så att säga insamlad, då när vi talar om arbetspension, alltså det som arbetsgivare och arbetstagare betalar varje gång man får lön, så betalas då en del av lönen till de här bolagen som sätter dem i fonder, får dem att växa, de här pengarna. Så det där, den här biten är den som ofta väcker debatt och ilska. För man säger så här att man har genast den här kommentaren att det här är mina pengar, de här har vi, det här är egendom skyddat. My money. Ja, nu kommer här fingrar upp i luften genast. Alltså det är det man säger. Alltså för det första så får jag olika uppgifter om det här. Är det här nu skyddat av någon sorts egendomslagstiftning eller är det inte?
No, det beror nu på vad du talar om. Alltså det där pengarna som är där i fonder, mm. så de ägs av pensionsförsäkrarna. Och det som vi som försäkrade personer har rätten till är att vi kommer att betalas pension när vi går antingen till ålderdomspensionen eller vi tappar vårt arbetsförmåga. Och sen är vi berättigade för en sån där månatlig summa. Men det som liksom äganderätten skyddar, alltså den där grundliga rättigheten, så det är just den intjänade pensionsrättigheten som vi har åstadkommit oss genom att liksom göra arbete antingen varken som löntagare eller som företagare. Och det är det som det är fråga om i själva liksom äganderätt eller liksom grundläggande rättigheter. Men de pengar som är där i fonder, så de hör till pensionsförsäkrarna och de också bär på sig ansvaret för de där framtida pensionerna så att de kan betala dem månatligen ut.
Men det är just alltså det är yngre politiker, till exempel Atte Harjanne som från de gröna, riksdagsledamot för de gröna, som genast efter att den här expertrådet kom ut med de här lågt hängande frukterna, förslagen, så sa han till exempel att han vill nog ha en diskussion också om arbetspensionen och ingripa i den. Och det där, då kommer just det här argumentet in om vem som äger det här. Vad säger Heikki Hiilamo?
Alltså jag är ganska irriterad över det här debatt om pensionerna i Finland. Alltså, vi har en slags pensionselit.
Som jag hör till.
Ja, där Suvienes Imes hör till. Och de har varit mycket teknokratiska och kanske också ganska effektiva när de har infört sin egen politik. Och de vill inte ha någon annan till debatt. Och de har alla de här tekniska grejer och sen de är mycket irriterade när någon slags fråga blir politiserad. Och de också spelar med dubbla korter. Alltså, de säger att det är deras pengar när det är förmodliga för dem. Och när det är förmodligare att säga att det är alltså offentlig ekonomi, så det är offentlig ekonomi. Och jag är mycket lycklig över det att vi har äntligen börjat tala om pensionen som en politisk fråga. Alltså det är riksdagen som bestämmer i när det gäller lagstiftning och de är inte en separat del av vårt samhälle. Vi har kanske en av de mest centraliserade pensionssystem i hela världen. Och den har blivit bara diskuterad och förvaltad av en mycket, mycket liten minoritet. Och det är mycket bra att den blir politiserad och vi ska ta ett samhällelig fråga när alla kan delta.
Jag vill att alla deltar och därför har jag bjudit in en representant för ungdomspolitiken här. Alltså, vad tänker du? Du hör de här argumenten, du hör att man ser lite på olika sätt. Heikki Hiilamo ser på ett sätt, Suvienes Imes lite på ett annat sätt på det här pensionerna och vem som nu sen äger de här pengarna egentligen och hur de kan användas. Vad säger du, Dan Cederlöf?
Det som människor ofta glömmer egentligen det där konceptet att ja, vi talar om pensionsförsäkring. Så det köps en försäkring för det att du pensionerar dig. Nå, hur sannolikt är det att du pensionerar dig? Det är ganska sannolikt att du måste försäkra dig för det som kommer antagligen hända. Och då kommer försäkringen också vara dyr. Men en orsak varför den är dyr är för att i tiden då man har tagit de här försäkringarna, infört försäkringssystemet, så har man inte betalat nära på tillräckligt in i systemet. Och det handlar, jag menar, främst tror jag det är politiska skäl. Ekonomin har sett annorlunda ut, demografin har sett annorlunda ut.
Ja, demografin framför allt.
Jo, demografin framför allt. Men det är inte så att den här demografiska utvecklingen kommer som en överraskning åt politiker och beslutsfattare och det där arbetsmarknaden, näringsliv överlag. Utan de här alla teorierna om att det kommer finnas en åldrande befolkning, alltså det är en åldrande befolkning som befolkningsutveckling som vi kommer att ha under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Så, det där, så de här teorierna kom redan på 20- och 30-talet. Då när man såg inverkan av industrialiseringen. Så det där, man har varit medveten och då har det varit politiskt lat att inte ordentligt tag i de här sakerna. Och det var jag gillar i din essä här tidigare talaren att det där, att tala om att man inte har det där på samma sätt finansiera eller förberett oss i offentliga finansieringen så stämmer. Nu är det ju nog så att pensionsförsäkringen har förberett sig, men det har nog också kommit på bekostnad av tillväxt, skulle jag säga. För det där, en fjärdedel av lönekostnaderna går nu till pensionsförsäkringsavgifter. Mm. Och jag tycker inte att det är en skälig avgift för att jag ska pensionera mig. Om jag skulle personligen samla in min egen pension så skulle det vara en betydligt mindre siffra. Åtminstone hälften av det som nu det där han samlas in. Och här tror jag att det största problemet är att den där rätten till pensionen, så det är grundlagstryggat. Jag tycker att de här insamlade medlen, de ska stanna privata. Staten ska inte gå och röra på dem. För då börjar vi med kortsiktig politik. För vi vet att politikerna tänker kortsiktigt val till val, inte 50 år framåt. Jag skulle gärna nu också ta liksom den synen här i den här diskussionen, att vi tänker 50-100 år framåt. Hur är mina barnbarn pensionerade? Hur ser det ut?
Eftersom du nu tydligt, alltså det som du refererade till tidigare, att Heikki Hiilamo har skrivit en essä som publicerades i söndagens Helsingin Sanomat, där han lyfte upp en massa olika punkter kring detta och den här pågående diskussionen. Mm. Men eftersom du nu tydligt ändå tog lite mer ställning, tyckte jag, för Sofie Anne Siimes inställning i frågan, så tänker jag ge ordet till Heikki Hiilamo. Vill du svara på det här orosmomenten som Dan Cederlöf lyfte fram? Att man inte ser tillräckligt långt.
Alltså man måste bestämma varje år vad är storleken av det här av pensionsavgift. Mm. Och det är ett obligatoriskt avgift som kan betraktas som en skatt. Så det är ett offentligt fråga. Vad är nivån på det?
För ska vi säga vad det är? Alltså för arbetstagare idag är det 20%. Eller?
Det är lite över 20.
Arbetsgivaren betalar.
Ja, men det är det samma sak. På så sätt att om det skulle vara lägre, då skulle vara lönerna högre. Så det är en del av lön.
Du, ja, alltså förstås om 20% eller dryga det skulle vara mindre, så skulle man få mer.
Bara delar. Bägge delar är en del av lön.
Mm. Men det som jag fäste mig vid din, i det som dina argument i den essä du skrev, som jag ska inte utgå ifrån att alla har läst den, men det var det här att du jämför med att statens, du tar en tidsperiod, alltså hur mycket staten har ökat sin skuldbörda på en viss tid och det där. Nu försöker jag hitta här, du kan ju själv berätta det här förstås också. Men att ändå så har de här pensionsfonderna så att säga öka under samma tid. Och ganska märkbart, alltså man har gjort, bra nu hittar jag mina anteckningar, jag har för mycket anteckningar idag. Alltså statsskulden växte mellan 2008 och 2024 med 115 miljarder euro. De här fonderna växte samtidigt med 167 miljarder euro.
Idag är de 290 miljarder.
Mm. Ja, men växte med, alltså under den tiden med. Alltså vi talar om hur mycket det växte med och hur mycket det.
Ja.
Så det där, det låter ju som det skulle gå jättebra för de här fonderna. Och då frågar jag så här som en helt vanlig löntagare idag som inom x antal år säkert ska börja fundera på att gå i pension. Att behöver vi ha så här stora pensionsfonder? Behöver de växa så här mycket om det är så att vi är utan pengar i det här landet?
Idén i den där partiell fondering som vi har i vårt nuvarande system är ju det att vi försöker på en kontinuerlig basis ha arbetspensionsavgiften på lägre nivå än vad den skulle vara ifall vi skulle ha bara en sån där pay-as-you-go-system. Och idén är ju det att varje gång när jag eller ni får lön så går en del av pensionsavgiften till fonder och en del går till att finansiera de pensionsavgifter som betalas.
Kan du berätta hur stor andel det är som fonderas och hur stor andel går direkt till pensionerna?
Det kan jag kanske nu inte liksom exakt säga.
Det är ungefär 10-20% av den avgiften som fonderas.
Men idén är ju det att man har liksom, man hela tiden fonderar till alla de årskullar som är fortfarande i arbete. Och när årskullar och individer går till pension så betalas en del av deras pension från fonder och dess avkastning och en del från de där arbetspensionsavgifterna. Och idén delvis i det att varför växer fonderna är ju det att hela tiden, varje dag, idag när vi jobbar så växer också liksom den där kommande pensionsansvaret. Och en del av det täckas av den där partiella fondering.
Ja, men förstår du hur jag tänker?
Det är just den här teknokratiska sättet som jag kritiserar för att min poäng är inte att ta bort pengar från de här fonderna, men jag bara frågar, är det ett vettigt politik att öka de här fonderna just nu när man behöver hemskt mycket pengar för till exempel vård? Och det är de samma personerna som får pension och samma personer som behöver vård. Så det är bara min poäng. Och man har inte bestämt beslutsfattande process. Vad skulle bli den, alltså hur borde vi gå med den här ökningen av de här fonderna? Det är någonting som bara de här som förvaltar de fonderna som har självbestämt. Det har inte blivit ett politiskt fråga, även om det är ett mycket högre politiskt fråga.
Men du skulle vilja att det skulle vara en politisk fråga?
Ja, förstås.
Jag vet nu inte hur kan jag kommentera det här, men om man nu har en försäkringsbolag så måste de också, liksom, enligt de bestämmelser som vi har i lagen, så då måste de liksom kalkulera fram att hur mycket pengar behöver vi varje år för att kunna liksom...
Det är inte ett bolag.
Om jag nu säger,
det är inte ett bolag, det är ett offentligt uppgift.
Så kanske det är nu ingen vits att liksom debattera det, men alltså om man nu har en försäkring som baslösning till pensionen, så har man nu försäkringsmatematik, försäkringsavtal och liksom sen det system via vilket liksom social- och hälsovårdsministeriet sen bestämmer att vad kan liksom den där pensionsavgiftsnivå årligen vara. Men jag vet nog att det finns länder där man har inga fonder alls, och en av de länder är Frankrike. Och jag kommer ihåg att när jag träffade för 12-13 år sedan, jag träffade min fransk kollega i en motsvarande organisation. Och vi hade på gång under den tiden en liksom placerings- och solvensreform här i Finland. Och han började skratta när jag berättade om våra aktuella ärenden. Att hur kan det vara så att ni har fonder? Vi bestämde här i Frankrike redan år 1948 eller någonting att aldrig liksom bygga upp fonder. Och varför det? Därför att det alltid skulle komma den där staten och ta bort pengen från oss, och det är säkrare att liksom inte fundera alls. Och det är den vägen som Frankrike har valt, och den vägen som Finland valde i början av 1960-talet var ju det att vi försöker på förhand förbereda oss till det, att årskullarna av olika storlek i olika historiska period, och vi bör försöka liksom påverkar det att liksom den där avgiften skulle inte liksom variera för mycket med det att liksom årskullarnas storlek varierar. Och det är därför att vi redan idag har en avgift som är cirka 24,4% av lönen ifall vi inte skulle ha fonder alls och skulle ha den nuvarande lagstiftningen, annars så skulle avgiften vara där kring 28 eller ja, men, lite mer.
Men det var inte som kanske var helt frågan, det att ingen kanske ifrågasätter själva fondernas varande eller icke-varande, utan det att hur stora de ska vara. Men jag ger ordet till Dan Sedalöv, har viftat här länge.
Ja, viftat mycket. Mm. Det här så... Ja, Alltså ja, faktum är ju det att det är försäkringsbolag. Det står i lagen och så är det. Sen tycker jag att det är nog riktigt en bra argument att ha är det att är det här någonting sånt som man borde försäkra för eller någonting sånt som man borde investera och spara för? Vi har olika delar i pensionssystemet. Nu talar vi om arbetspensionen och den är till största delen, det sker privat på ett sätt. Pengarna är privata. Det är arbetsgivare och arbetstagare som betalar till arbetspensionsförsäkringsbolag som sen ger den här försäkringen. Jag tycker inte att det är en vettig försäkring att erbjuda för någonting sånt som är i praktiken garanterat att hända.
Alltså, vad menar du då?
Om du tar hemförsäkring, så det är inte nära på garanterat att du kommer få vattenskada. Minoriteten av fallen får vattenskada. Och då är de där försäkringsavgifterna ändå relativt låga. Men pensionsförsäkring, det är enda försäkringen där man försäkrar någonting sånt som är över 90% sannolikt. Och här tycker jag vi får nog tänka att är egentligen försäkring den där mekanismen vi vill gå vidare med, eller är det någonting annat? Själv förespråkar jag för det att vi gör det obligatoriskt för individer i arbete och pensionsspara och pensionsinvestera så att de där tillgångarna är dina egna medel. Och sen ska staten trygga givetvis en minimi ekonomisk trygghet åt alla.
Du vill liksom vara ännu mer så här privatföretagare?
Ja, för jag vill inte att staten ska röra mina pensionsförsäkringar eller mina investeringar.
Nu säger jag att Heikki Hiilamo ler och Suvi-Anne Siimes har fingrar upp och vill kommentera. Ni får båda kommentera. Jag tar kort Suvi-Anne Siimes först och sen Heikki Hiilamo.
Man kan ju liksom förespråka för olika liksom grundläggande liksom värderingsgrunder. Jag har ingenting emot det. Men jag skulle nog säga att det är svårt. Två saker är svåra i det vad du sa. En är ju det att hur skulle du sen försäkra dig eller dina liksom kompisar, medmänniskor, för tappandet av arbetsförmåga? Det är ju någonting som man kanske inte kan köpa från privata marknaden. Där behöver man en kollektiv basis för det.
Men det gör staten redan. Du får ju, alltså, det finansierar, det fixar ju staten redan. Sen hur bra som det fixar, så det är en annan diskussion.
Den görs delvis åt de som inte har liksom tillräckligt med arbetspension. Och den andra liksom bristen är ju på det att hur du i det här nuvarande liksom statsekonomiska läge skulle kunna trygga det att staten skulle betala för alla en summa. Så det är liksom inte kanske någonting som är möjligt. Och jag är nu så pass gammal att jag var ung när det var 1990-talet och när man tog bort den där generella rätten till folkpensionen. Och jag var liksom en ekonomist på den tiden och klar ögat och allt sånt. Och
du var också vänsterförbundare på den tiden, visst.
Det var så fint att liksom man nu sen liksom byter systemet. Och nu tycker jag att det grundvalet som vi gjorde i 1990, att ta bort liksom folkpensionen från en vanlig arbetande människa. Så det var en sån liksom val som gör det nästan omöjligt för oss att förändra hela det här systemet. Mm. Nu liksom 30 år senare. Men den låtade mycket vettigt under den tiden som beslutet togs.
Det vill jag höra forskaren i sällskapet Heikki Hiilamos syn på det här förslaget.
Jag tror att det här socialförsäkringen är en av de bästa innovation man har gjort i hela världshistorien. Så jag är på ett mycket annat åsikt på det och jag tror att alltså det grundläggande antagningar och system som vi har, de är mycket bra och jag är också för det att jag kritiserar inte det att vi har ett centraliserat system, men pensionsförsäkring är mycket invecklat system för att man måste ta hänsyn till förändringar i investerings värld och i demografin och i ekonomin. Och det är mycket långsiktigt också. Så och förstås som för en socialpolitiker som tror att det är bra att samhället ska förbuka och fattigdom och ha inte så stora inkomstskillnader och klyftor också bland de äldre. Så det här grundläggande system som vi har är mycket, mycket bra.
Mm.
Jag tror att alltså, men jag antar att i framtiden vi ska ha också en större privat del av pensionsförsäkring. Så det är någonting som kommer att hända. Mm. Jag är ganska säker på det.
En fråga.
En fråga av Dan Cederlöf och sen Suvianne Siimes. Mm.
Jag skulle vilja fråga er alltså, vad tycker ni att det då syftar med pensionssystemet? Vad ska det erbjuda?
Jag tycker att dess idé är att erbjuda liksom delvis liksom en omfördelning av dina livstida inkomster under din liksom, vad är den där elinkari. Alltså du skuffar en del av inkomsten till den tiden där du är gammal. Och sen en del är ju det också att det att vi liksom bär tillsammans kollektivt alltså risken för det att en del av oss tappar vår arbetsförmåga innan vi liksom når den där lägsta pensioneringsåldern. Och min kommentar till den där sparande och det att borde man sen kunna individuellt liksom svara mera för sin ålderdomsdagar. Så den har nog liksom den bristen att genast när du tappar din arbetsförmåga så förlorar du också din möjlighet att spara. Och spara till liksom den där åldersdomstiden. Och det beror på dina värderingar att skulle du tänka att det är ok att en del av oss sen blir liksom fattiga. För det är en sån där statistikfenomen att vi vet inte vilken av oss tappar arbetsförmågan innan vi är 65. Det är ganska sannolikt att jag kommer inte göra det där redan 63. Men vi vet inte att hur sannolikt det är för dig att kunna liksom försörja dig tills du är 65 och liksom få ihop liksom tillräckligt.
Till 70 står det i min.
Men du förstår nu poängen på dagens liksom språk. Så alltså det är någonting som jag själv tycker att det är liksom ett fel i den här idén att syfta helt till sparande modell. Men förstås har jag ingenting emot det att människor det var, också sparar.
Sparande modell med tryggande.
Så den där arbetsförmågan och tappandet av det är ju någonting som vi som är friska och har det bra kommer ganska sällan att liksom fundera. Och jag tycker att från ett samhälleligt perspektiv så det är ju en sån där viktig och värdefull del av den här nuvarande systemet.
Alltså, ja, arbetsförmåga är viktig, men ännu viktigare är det att man måste ha det här systemet för att man ingen vet hur länge en ska leva efter att sluta jobba. Så det är det risken man tar den här försäkringen. Och om det är privatsparande, den elementen finns inte där.
Mm. Ja, okej, men alltså, då om jag tolkar rätt så ni förespråkar det att man tryggar försörjningen. Men idén är inte att ändå garantera någon form av liksom, livsstil baserat på det vad man tidigare har haft.
Det är inkomstrelaterat.
Ja, nej, men jag frågar alltså er alltså, vad tycker ni att det är meningen med systemet? Är det meningen i systemet? Om jag tolkar nu rätt ändå så den där grundläggande syfte med det här pensionssystemet är att trygga försörjningen och that's it.
Jag kan kanske inte säga det här på svenska, men som det står i lagen och förberedelsetexter. Så idén av den där inkomstbaserade arbetsförsäkringen är ju det att ett av våra riittävän tällä tasolla säilyttää sun elintason myös
vanhana. Kan hålla din livskvalitet på tillräcklig nivå.
Alla vi vet att liksom pensionen är alltid lägre än vad din liksom lön är.
Och även om man har, jag har kritiserat det här systemet, man kan titta på just den faktum att ganska få alltså sparar för sin försäkring, för sin pension.
Mm. Det visar att majoriteten av ungdomarna pensionssparar nu för tiden.
Det är också kanske någonting som man kan börja om man har studerat vid Hanken eller vid Aalto. No. Och sen när man får barn och man ska köpa ett bostad och där finns så många olika livssituationer. Så om man bara tittar på statistiken
Det är spännande för en forskare att säga sådär.
Om man bara tittar på det här, att vi har andel av de här privata pensionsförsäkringar är mycket, mycket låg.
Jag vill bara liksom konstatera att det är förstås liksom sant att många yngre människor liksom sparar och investerar och de säger att sitt syfte är att liksom spara för ålderdom. Men de faktiskt inte har liksom privata ålderdomsförsäkringar. Alltså det är inte pensionssparande definitivt. Men det är någonting som de gör frivilligt.
Syfte är ju ändå för pension.
Jag hänger med i den delen av vad Heikki sa, det att det är förstås någonting som händer sen under liksom under livsstilen när man liksom blir äldre och så, att mans preferenser liksom kan ändra. Och den idén med den där obligatoriska liksom arbetspensionsförsäkringen är ju det att du hela tiden ger en summa till den försäkringen som försäkrar din elintasso när du är gammal, och vi bär tillsammans kollektivt just den risken att ingen av oss vet hur länge vi ska leva.
Nu vill jag kanske rätta till. Pengarna går inte till den pensionen som du kommer sedan att samla i, eller som du kommer att samla in, utan majoriteten av pengarna, ungefär 80-90% av det du betalar, eller det var arbetsgivaren och arbetstagaren betalar i arbetspensionsavgifter, går direkt till de som nu är pensionerade.
Men om du äger aktier eller du har pengar på bankkonto, så du har en lapp som säger att du har så här mycket och du äger de här aktier. Men trots detta kan också där på helt privata marknaden dina aktier kan lånas tillfälligt åt andra, och den summan som du har i din bankkonto också kan lånas och ges till någon annan, men du har rätt att få tillbaka pengarna och få till dig och sälja den aktien du äger. Alltså det är att front office och back office, att hur liksom
du inte har fått de pengarna
tillbaka. Hur du intjänar och hur den finansieras, så de är två olika spår i den här spårvagnen som kallas arbetspension.
Mm. Alltså jag skulle kunna gå ut här och låta sköta ut frågan det här, men jag skulle vilja spinna tillbaka till det här. Alltså den här diskussionen blåses upp med jämna mellanrum, den här att man säger sånt här som nog lite tråkigt också, sätta generationer mot varandra, och det är ju inte hemskt konstruktivt det heller, att det blir en sån giftig debatt sen, att man säger att det saknas, man talar om att det saknas solidaritet mellan generationerna, och så säger man att de där pensionärerna ska också bidra till talk och att nu ska vi alla spara, och så säger man att de inte gör det. Vilket, du har en lösning. Du får komma med den snart. Men alltså det som jag skulle vilja knyta fast till här igen var det som jag redan tog upp här. Alltså, och som lite kanske styrmoderligt blev förbisett här. Heikki Hiilamos, den här efterlysningen av den här diskussionen, att hur länge ska vi få de här fonderna att växa? Skulle det räcka nu när det är dåliga tider och nu när vi har den här skuldbromsen på? Skulle det räcka att man för några år till exempel skulle bestämma att nu behöver arbetstagaren inte mera betala några år för att liksom balansera ut detta, den här 20% drygt?
Trots detta vilja ge dem intjäning av pensionen, så skulle vi bara ta lån från framtiden. Alltså att det skulle inte liksom gå ihop, den där ekvationen.
Heikki Hiilamo, vill du försvara din idé som du lägger fram i?
Huvudpoängen är att om man ska spara 8-11 miljarder från bara statsbudgeten så kan vi kanske inte tala om välfärdsstaten längre. Så det går inte. Så, och min idé är att kanske, och det är också det här med de här stora årskullar. Det är en tidfrist som pressen är på.
Och nej, men det stämmer och inte. Den,
ja, det stämmer. Det stämmer faktiskt. För att,
alltså, nu måste vi understryka vad det är ni olika åsikter om. Det kanske blir oklart för lyssnarna. Alltså, det som Heikki Hiilamo och du säger är att det här är en tillfällig stor kris. Det här att det är väldigt många i den här stora ålderskullen som nu just blir pensionerade och behöver...
Nej, att de ska fylla 80. Och
just det, de är så gamla.
När man fyller 80, alltså sannolikheten till det att man ska behöva
24-7 vård,
som är mycket dyrt.
Mm. Jo, men alltså det som inte stämmer är ju det att man skulle inte ha liksom stora årskullar i framtiden också. Det är liksom någonting som vi kommer att ha därför att liksom födelsetalen har gått ner. Och ifall liksom invandringen skulle liksom gå ner, nettoinvandringen till Finland, så skulle varje årskull vara liksom mindre än den som går förbi.
Men någon gång
därför, om varje år skulle samla in sin egen pensionsskulle vara bra.
Ja, men alltså att det stämmer nu inte heller att man skulle inte ha en utmaning med äldre människor i framtiden. Alltså andelen av dem som är 75 plus, så den går lite neråt inom 15-20 år. Men det tar inte länge innan det börjar igen gå på uppåt. Så alltså åldrandet är en stadig fenomen i ett samhälle och folkmängden liksom är inte en...
Men hur kan ni räkna de här samma siffror? Hur kan ni räkna olika?
No, vi kanske tittar på olika statistik.
Sivest pratar om någonting som ska hända efter 50 år. Och jag pratar bara någonting som ska hända om 10 år.
Jo, jag är kanske intresserad om det, att vad kommer att hända efter 20-25 år. Och på den tiden när Dan är en medelåldrig man.
Säkert ännu i arbetslivet.
Jo, men alltså att det är inte så att liksom åldrandet av samhället skulle stoppa. Det gör det inte, och det är inte en tillfällig fenomen att vi har årskullar som är av olika storhet.
Men får jag dra en jämförelse här till privatekonomi? Fast jag vet att man inte ska göra det, så jag gör det i alla fall. Jag tänker så här att det ville sig en gång att en bankdirektör sa åt mig så här, när jag funderade på att om jag skulle kunna låna lite pengar till något som skulle göras, så sa han att, men du har ju där fonder, du har ju spara så här att hans råd är nu för tiden nog det att använd det hellre än att låna mera pengar. Men nu är alla helt tysta. Men liksom, att när du en gång har, att därför tänker jag på det här Hiilamos inledning här och frågan här om det, att ska vi sätta nu när det är kris den här fonden att växa och växa, eller ska vi använda
jag gärna
det?
Använda dina pengar för min fördel. Det är ju idén i det här att man skulle låna eller kapa från pensionsfonden.
Inte låna eller kapa, utan sluta att
ha
det. Ja, men ifall du fortfarande intjänar pengar och inte betalar liksom till det, så blir det en skuld till framtiden där vi är tvungna att liksom sen höja liksom den där avgiften för arbetspension. Så det finns ingen gratis pengar, det finns ingen gratis lunch i samhället, men förstås skulle jag gärna göra kiva grejer med någon annans pengar.
Det är inte någonting som att göra någon kiva grejer utan att ha ett vettigt samhällspolitik.
Men du äger inte, alltså staten äger inte de pengar, så men förstås,
men staten kan bestämma det här nivån av det här
pensionsavgiftsavgift.
Min idé är att det ska bli lite lägre för kanske nästa två regeringsmandatperiod, kanske 8 år eller 12 år.
No, om vi går till siffror och du skulle ta bort för 8 år den där arbetstagarens del, så med den nuvarande lönesumman så skulle det kanske, vi skulle diskutera om summan som är 60 miljarder euro alltså. Det är mycket pengar på en kort tidsperiod, och ifall du inte skär ner intjäningen av pensionen så behöver du ta tillbaks den där summan senare, och det är på dansbekostnad.
Det är på dansbekostnad. Sakligt så tiden rinner iväg här. Det är alltid när vi talar om pensioner, för det är både komplicerat och så är det oerhört fascinerande också det att hur olika man ser på det, för jag har inte ännu fått riktigt klart för mig att hur man ska nu se på det, att på de här pengarna. Ska vi, Heikki Hillamo vill säga någonting, men säg det kort och så låter vi Dan Cederlöf här avrunda med sin lösning.
Jag vill ha Dan.
Du vill ha Dans lösning.
Okej, jag har inte lösning på hela pensionsfrågan och vem ska få vilka pengar och var. Jag tänker alltid på avkastning, var man får största avkastningen. Jag skulle säga att avkastningen på de fonderade medlen är lite högre än räntan på lånen man tar för det där för att finansiera nuvarande verksamhet. Det betyder dock inte det att det kommer vara hållbart långsiktigt. Men jag har också en egentligen negativ förväntad avkastning på det vad jag har betalat in i pensionssystemet. Så för mig är det egentligen helt
Hur menar du det att du har?
Jag har alltså det vad jag betalar in via mitt arbete, min lön i pensionssystemet, i de här arbetspensionsavgifterna. Så i långt lopp så har jag en plus minus noll avkastning på det. Det är inflationsjusterat. Men om jag skulle själv investera dem i någonting sånt som ger en 7% reala avkastning från år till år, så ska jag få betydligt mycket mer när jag pensionerar mig.
Och nu kommer jag till lösningen. Om det ska 100 år, då skulle du vinna riktigt mycket med det här systemet.
Ja, om. Vi får se. Men min lösning. Du talar om den här generationsöverskridande solidariteten. Mm. Och den här ville jag tackla. Och själv har jag tänkt på det här att vilken generation är det nu som sitter på mest pengar och mest kapital? Det är ju äldre generationen. Och vilken generation är det som sitter på mest iver och energi? Det är ju vi yngre. Så vad om vi skulle slå samman våra krafter, har någon form av mekanism där vi skulle ha ett incitament för äldre generationer som sitter på mycket pengar och dör också med de här pengarna. De spenderas inte. Har de att investera i unga företagare och det där få den här ekonomin igång?
Ja, nu blev det tyst här.
Ja. Jag tycker att själva idén är ju bra. Du kan kanske försöka sälja mig någon investeringsprodukt.
Ja.
Hur låter det, Heikki Hillamo?
Jag fattar inte. Så.
Du förstår inte vad som ja, alltså, det handlar om solidaritet mellan generationer helt enkelt, men samtidigt talar
det,
vi.
Det låter skönt.
Det låter skönt. Vi skulle kunna diskutera pensioner hur länge som helst. Och jag vet att här blev 100 frågor nu obesvarade också av dem som jag hade tänkt att jag skulle hinna ställa. Men jag avrundar med en fråga till alla. Att varför är pensionsfrågan just en sån att den är väldigt svår politiskt? Går det att svara på det kort? Varför är det så svårt att ha den?
Vi har inte den traditionen att prata om det här på ett politiskt nivå. Det har varit bara de här teknokratiska pensionselitmedlemmarna som har infört det här debatten inom slutna dörrar.
Jag hör gärna till eliten i den här frågan. Men alltså, jag tycker att det som är svårt är ju det att vi har så många olika tidsperspektiv på Pinossa. Alltså, vad borde göras just nu? Vad kunde och borde göras inom från nästa 4 till 8 år? Och hurdan värld vill vi ha, och hurdana pensioner och hurdan pensionsavgift vill vi ha på 2040 och 2050-talet. Och de kan inte lösas med samma medel, de här liksom utmaningar av de här olika perspektiv.
Helt kort, Dan Cederlöf, sen ska vi avrunda.
Det är ett ganska komplicerat system vi har, och när vi har flera olika system på varandra, som har också konstaterats tidigare, så det där, så i all ärlighet, majoriteten av oss vet inte vad vi ska tala om överhuvudtaget.
Tack, det var ju bra avrundning på den här diskussionen. Majoriteten av oss har ingen aning om vad vi pratar om. Eller vad vi ska tala om. Dan Cederlöf var det som hade ordet här till sist. Han är ordförande för Svensk Ungdom. Sovianne Siimes, vd för arbetspensionsförsäkrarna Tela var här. Och professorn i socialpolitik, forskningsprofessor vid THL, Heikki Hiilamo, hörde ni också. Och mitt namn är Bettina Sågbom. Som vanligt välkomna era synpunkter på adressen slaget@yle.fi. Tack så mycket.
Tack.